Varmt välkomna ska ni vara till avsnitt 270 av podcasten Travkött, som görs i samarbete med Sören Englund.
Ja, oj.
Sören Englund AB.
Jag trodde att du hade fått in en som stöttar oss här.
Ja, nej. Vi har våra lyssnare som stöttar
oss.
Ja,
så deras, och det är bra nog tycker jag.
Deras kärlek.
Ja.
Och det är februaris första tävlingsdag vi ska snacka om. Ja. Det är ju V64 som är huvudspelformen från ATG. Då är det torsdag, men cut the crap. Det har varit Prix d'Amérique i helgen, Sören, och dina intryck är...
Ja, det jag kommer ihåg är ju att Juvelity var trea naturligtvis. Något annat tror jag inte jag tar med mig helt enkelt. Ja, senare kommer jag ju att ta med mig andra saker, men just nu är det jag tänker på.
Mm. Och jag brukar säga att vinner man lopp på Åby kan man vinna lopp var som helst. Mm. Och det visar ju Juvelity nästan. Mm. För nu har hon alltså mött Usual Tree i sitt första framträdande, eller sitt andra framträdande på Vincennes var ju det. Och så är det tvåa. Nu trea i Prix d'Amérique.
Ja.
Efter en maxad styrning av Björn Goop.
Mycket bra körning av Björn Goop.
Han är otrolig.
Ja, det tycker jag också.
Och det kan man ju säga om många kuskar. Men Björns förmåga att vara som bäst när det gäller som mest.
Ja, precis,
för
precis.
Det är inte Björn Goop som kör kvällsdrag på Mantorp. Vi ser det söndags. Han är otroligt påställd. Ändå lugn, cool, självsäker. Och står ju alltså för... Ja, en millimeterstyrning. Mm. Och ser man då i hans Prix d'Amérique vad han har stått för kuskinsatser. Mm. Och han har ju inte vunnit varje gång. Han var ju trea med Ridley Express som också då gjorde ett jättebra lopp. Men att lotsa hästen så exakt rätt. Mm. Det är klart det krävs en viss tur. Men när någon kusk kommer upp i Björns meriter, om vi börjar med 11 raka kuskchampionat, dubbla segrar i elitloppet och visa sån spetskvalitet i världens tuffaste och största travlopp, så kan man säga till.
Tummen upp helt enkelt.
Ja, fantastiskt. Fantastiskt. Och man ska också komma ihåg att hon bara är 5.
Ja.
Det är ingen ålder. Och det är väldigt svårt att vinna Prix d'Amérique som 5-åring. Jag kan inte historia så bra, men jag är rätt säker på att Offshore Dream gjorde det som 5-åring. Och det var länge väl den senaste. Sen diskuterade vi lite om det var FaceTime på Bond som vann som 5-åring. Det är möjligt. Ja. Men nog om det. Skötare till segern i Daude Tillard, en gammal bekant, en kompis till mig i alla fall, Susanne Nome, som jobbar i flera år hos Robert Berg, är ju från Norge.
Ja.
Men när hon lämnade Åby så tänkte jag att lyckans kvinna eller man som får anställa Susanne för fruktansvärd arbetskapacitet. Hon kunde jobba 20 timmar i veckan, dygnet runt i princip, året runt. Älskade sina hästar och hon är så otroligt värd att få liksom skriva in sig i historieböckerna.
Och skötte en Prix d'Amérique-vinnare, det är ju strålande bra.
Ja, jättebra människa och jag är jätteglad för hennes skull.
Ja.
Så att det var ju fantastiskt att se loppen från Vincennes. Det är ju en cool arena. Om man inte har varit där så ska man åka dit för att känna lite på det. Helt enkelt. Men det var ju också V75-tävlingar på Axvalla.
Det var det.
Som vi tittade på, både du och jag.
Yep.
Jag noterade att det var väldigt bra betalt för 7-1. 5,8 miljoner och sånt där.
Ja, just det.
Nästan överraskande bra betalt. Ja. Jag tror att det låg
var det 4 vinnare? Ja, det var det nog.
Något sånt där kanske. Ja. Men jag tror det låg något sånt där system som hade väldigt många kuponger kvar.
Mm.
Butiksandelar eller varvade gigantiska Harry Boys eller vad det nu heter.
Ja, ja.
För den var lite överbetald kan jag tycka. Den raden. Men det påminner oss också om att det är sista månaden nu i februari där hästarna behöver gå med skor. Och då händer det lite mer saker i loppen. Sen så tänkte jag på det. Det var det jag skrev ner i min hand.
Ja.
Dancing Days. Oj vad du pratade om den när var vi 86 här.
Jättebra häst.
Nu vann det till 2%.
Ja,
hade du med den?
Ja, jag hade med den. Det hade jag ju. Men jag spelar inte tyvärr.
Nej. Så det gäller ju som vi brukar prata om. Trav är ett uthållighetsspel.
Ja, det är i alla fall en bra, speciellt på sprinterdistans är den bra.
Mm.
Tror jag i alla fall.
Ja. Och nu går vi mot lite ljusare tider när vi då öppnar programmet. Vi ser Rick Ebbinge på framsidan.
Ja, just det. Alltså, jag har inte sett framsidan.
Ja, den ser ut så här.
Ah.
Jag visar dig.
Så det har du rätt i, ja.
Och
det,
vi spelar in det på tisdagar, ja. Och då är vi i januari, men vi pratar om februari. Vi ska också säga att Veikko Happakangas tog en dubbelseger. Och bägge,
på Örebro som var egentligen var Färjestad.
Precis. Ja. Och bägge, såg du segermarginalerna? Många längder, ja, på bägge två.
40, ungefär 40 meter tror jag.
Det är en ovanlig kombination. Ja, att man tar en dubbel och att det är två utklassningssegrar.
Absolut,
Så hatten
och vad var det de gav? 1,30 och 1,35 någonting.
Det var
storfavorit, ja.
Men
Jeppsson gjorde det jättebra där också. Men träningen var ju fin.
Precis. Hatten av till Veikko-gänget kring Stantenkos hästar i alla fall. Sen var det någon parentes till jag skulle dra. Jo,
okay.
Och det är att på Åkravets hemsida så sitter jag just nu och ringer runt till alla våra A-tränare och skriver om deras treåringar.
Ja, härligt, härligt.
Så det blir som en treåringskoll man kan läsa om i travronden eller sulkesport ibland hos de stora tränarna. Men enbart hos Åbys tränare. Och när man gör det jobbet...
Det var jättebra det. Mycket bra. Sånt jobb gillar jag.
Man hittar lite guldkorn faktiskt. Ja, men det gör man och även stammässigt och även när man då får tränarnas bekräftelse kring det där. Så gå gärna in där när man slår ner på Hört och Hänt. Så ligger just nu 4 upplagda och min ambition är att beta av alla under februari. Men det blir ju ett hundratal hästar. Så det tar lite tid när man ska också gå igenom vad mammorna har lämnat och mormor mormor har lämnat
hur stamtavlan har sett ut.
Men kul läsning och det blir kul när vi får se dem vända upp i rätt varm när solen skiner och det är 12 plus i mitten på mars där. Härligt, härligt, men farligt, farligt som man sjunger. Vi går till lopp nummer 1, Sören. Och här kan man ju läsa sitt travprogram och se att 5 Go Go Cool och 8 Go Kenneth Go stod lika start i den föregående starten.
Och nu är en stannar hemma för förkylning.
Precis.
Nummer 5, Go Cool. Den får vi inte se.
Och då visste jag ju inte det när jag gjorde mitt tips. Men om man då läser programmet och gör det som jag gjorde i fredags så tänker man att nu står ju Roberts häst 20 meter bättre.
Absolut.
Men det var ju en häftig avslutning på Lövgrens. Och sen så
han hyllade han väl ganska ordentligt när han snackade med dig efteråt.
Precis, sen finns det ju inte jättemånga bra lopp för en sån här treåring med en seger och 30 på sig. Så jag tror liksom det ultimata är väl inte att ta ut med 20 meters tillägg i andra starten.
Nej,
det tror jag inte Joakim tycker heller. Samtidigt så ett litet fält, han kan liksom bygga upp den och köra lite till slut. Och intrycket var bra senast.
Ja, jösses, det var jättebra.
Du ser jättebra till och med.
Ja, jag gillar den. Jag gillar den skarpt. Jag kan inte säga annat.
Du kan inte säga någonting om någonting annat heller?
Nej, egentligen inte. Du har ju tagit treårskollen nu och jag tror han har 4 stycken här Happakangas.
Ja, han har inte pratat med en, ska jag säga.
Men, alltså på det viset?
Nej, jag har inte ringt alla, men jag har börjat.
Då kom du undan med det helt enkelt.
Ja, så här långt i alla fall. Ja. Men Go Kenneth Go, sen är jag... Riordan ska man väl alltid vara lite spänd på.
Kognasören där är ju finast också.
Precis. Och
men
även...
kanske inte i jämförelse med Go Kenneth Go.
Andragatos. Vad är det för någonting? Låter som en bergskedja.
Ja, egentligen gör det väl det. Det har jag inte tänkt på, men
Jag tänker bara Ardennerna kallar det, eller Pyreerna eller sånt där. Okej, vi stänger kiosken i lopp 1. Vi går till lopp nummer 2. 21, 43 och 4-åriga hästar.
Fördel, ja. Fördel.
Precis. De får tjäna lite mer pengar. 1,40 på 5 4 Håleryd. Kommer det stå på oddstavlan? Kanske en 60-70. Är det rätt eller fel?
Ja, det är nog i stort sett rätt. Vann ju, stack ifrån med runt 30 meter senast på upploppet i Halmstad i spetsen. Så att den såg jättefin ut. Den var nog lite förbättrad senast, det tror jag. Så att den kan vara ytterligare uppåt nu. Ja, jag tror den har en väldigt bra uppgift.
Hoppar ju från innerspåret på Åby näst senast. Då var ändå min feeling att den var lite startsnabbare än vad man trodde att den skulle vara. Tyckte den såg ut att ha utvecklat sin teknik och speed lite grann.
Nu var det ju lugnt upplägg från start. Man blåste fram till ledningen efter 500 meter då. Och bärskade loppet helt därifrån och bara stack ifrån sista 300. Så att jag gillar intrycket. Jag tycker den var förbättrad senast. Och den kan vara ännu bättre nu. Om det är en bra S är den ju ännu bättre den här gången.
Har vi något tillbaka?
Nej, jag tycker inte det är så märkvärdigt. Emil Wendil har ju gått skapligt. Vann ju i somras redan på Lunden och var tvåa senast där och gjorde väl ett ganska bra lopp, 14 här sista varvet i spets. Så det såg väl hyfsat ut, men jag kvattro håller det bättre. Det kan jag väldigt svårt att tro något annat. La Crosta där, Hans Grebbas häst, gick fram i döden så spetsade varvet kvar senast och höll undan i alla fall. Men nummer 7 hade ju lite otur där, hamnade i dåliga ryggar och satt ungefär i fjärde invändigt när de svängde in papplappet. Så att den var väl kanske lika bra eller kanske till och med lite bättre.
I inbördesmöten mellan 6 La Crosta och 7 Tour.
Men jag tror inte det skilde mycket mellan dem. Men 6an La Crosta fick ju bättre lopp och vann ju på det.
Ska man spela på det loppet så får man väl spela på att Quattro Holy galopperar.
Ja, det kan du ha, så kan du tänka.
Nej, men om du ska få något i oddsväg i ett 8 hästavslopp med den här som är bättre vad vi kan bedöma på den kapacitet.
Ja.
Och då kanske man inte...
Bäst, den är, jag tror den är bäst i alla fall.
Ja. Fram
och då kan man ju gå till nästa lopp helt enkelt.
Fram med dina läsglasögon.
Ja.
Det har du inte.
Nej, det har jag inte.
Men du får syna Monté-loppet som är lopp 3 mycket noga.
Ja, kan ju bli intressant körning här. Ettan vill väl gärna gå i ledningen Rossi Derivetier. Och då har ju Romo nummer 2 en bra uppgift för att kunna lägga sig i, antingen eventuellt spida förbi den eller ligga i ryggen och kanske hänga på en häst som drar halvhårt i ledningen. Och det skulle ju vara ett drömlöp för Romo. Och jag läser att det blir det. Jag tror det blir det upplägget, att den kommer att ligga i ryggledaren och sen, ja, sticka ifrån dem till slut helt enkelt. Intressant körning eller intressant uppsättning där på Jonathan Carré på nummer 5, 80 star. Har gått i 16 montelopp och 15 är den körd utav Marie, vad heter hon nu, Persson heter hon.
Riden
utav Marie Persson.
Men här får man väl ändå, och om det är vilken annan ryttare som helst på den här hästen,
ja,
då skulle den starta i 23 gånger.
Ja, ungefär så, det tror jag också.
Det finns ju en, alltså jag tycker man gör det, vi har ju pratat om det här. Han red ju en häst åt Rick Ebbinge som startar idag, på torsdag.
Ja, ja. Och som gick ner invändigt där, menar du?
Alltså han rider den som den står i 999.
Ja, ja.
Och han är tvåa med den. På grund av att han är otroligt duktig ryttare. Ja, inte att det är en bra häst. Den var brutalt felspelad. Sett till vad det egentligen är för häst. Och här, alltså om Carré kommer stå i... Alltså det är ju ändå hästen. Jo, men det är ju ändå hästen. Sen är han, visst han är 15-20 meter bättre än vissa ryttare här kanske. Men det blir liksom, det blir otvis både mot hästen som han rider och även mot han själv. Att han alltid blir favorit.
Värderar alltid i ekipaget. Så att det är ju, man måste hela tiden tänka på att det är han som rider. För han är ju bäst och det får han ju leda med. Ungefär som när Olle Goop då på 60- och 70-talet åkte ut, eller 70-talet åkte ut på Åby, men nästan alltid en favorit i nollelopp till exempel. Nu är jag inte alls säkert att han
var bäst. Fast det är väl en halvsvag parallell du har. Olle Goop kommer ut med en egen tränare häst i ett nollelopp. Carré rider en 10-åring efter skalet som har vunnit 3 starter av 69 möjliga.
Ja, det är inte, om du har lyssnat på mig nu så har jag aldrig sagt att han ska vinna loppet.
Nej, men du menar på att den kan vara favorit?
Ja,
att man
absolut.
Man kan sätta den som favorit.
Oja. Jag tror Romo kommer att vinna, men jag är inte säker på att han är jättebra, men det kanske inte behövs. För han kommer att få loppet här, antingen i spets eller ryggen på den där Rossi Derivetier. Och då är man med åtminstone in till upploppet och där har man sin open stretch att komma på. Och så då tror jag att Tova vinner det här loppet.
Jag tycker Inao är den bästa ryttarinnan i Sverige. Om man säger att Carré är ryttare. Eller det ska man ju säga. Hon är jätteduktig, varit mycket i Frankrike, tillbaka nu. Plus att Ingrid Bengtsson hade en häst som heter Man I Am in Miami. Jag har lovat mig själv att aldrig använda det här uttrycket. Att man ska flagga någon häst på ATG. För det pratar så väldigt många människor om. Men titta på det loppet den gjorde på torsdagens lunchrav. Och så kommer den ut någon gång och står i 45 gånger. Så kan ni slaska en 20-lapp där. Sen är ju Grimfrost nummer 6 en av mina
debut i Monté idag, den här gången.
Jag gillar den. Den har någonting. Så säger jag. Vi går till V64 avdelningen.
Jag säger även att Vilken Sal är inte så döm i Monté. Nummer 7 där.
Ja, Fällbrant.
Så det är nästan lite min fidus i loppet.
Mm.
Ja. tre av fyra nu, gjort två monterstarter bara. Och jag tycker han har varit faktiskt riktigt bra i båda.
Ja.
Så att jag kan tänka mig att den kommer att vara rätt så långt fram när resultatet redovisas.
Nu vänder vi blad till V64 ja. Avdelning 1.
Yes, yes.
Två spetsar.
Ja, den är väldigt startsnabb, det är helt rätt.
Men den är
så har jag läst det också.
Det är loppets segrare, eller?
Alltså den har ju inte startat sedan storchampionatshelgen och den behöver antagligen någon typ av lopp. Det kan ju vara så att de börjar skärpa upp den nu för att den ska vara i form när barfota rycket kommer om en månad ungefär då, när vi ser det här loppet. Jag tror nästan att det är det upplägget som gäller.
De lär ju inte att vila frivilligt.
Nej.
Om man säger så.
Nej. Hästen är bra, absolut. Men jag tror kanske inte att den vinner.
Kommer du ihåg vad som hände för... Gud.
Oj.
Två år sedan.
Oj.
En uträknad så blir det. Inte uträknad, men de kom från British Crown-finalen. Startade ett V75-lopp och då var skor på.
Ja.
Och då lät det som att hon ska springa med skor.
Ja.
Då vann hon.
Ja, du ser.
Så jag tror hon kan vara mindre missgynnad av det här skotvånget.
Mm.
Albert Schnett startade lördags.
Mm, galopperade direkt. Eller efter 50 meter i alla fall. Och blev väl diskad där, tror jag.
Det är 2-6.
Ja. Och Robban har ju meddelat att det blir jänkavagn på också. Då har han ju flaggat för att det ska vara ganska offensivt om det går.
Jag tafsade på Aran på Solvalla i början på november.
Ja.
Och även var det väldigt bra snack, så att säga, inför jägerstarten.
Ja.
Preben Sövik har haft den här hästen i drygt 3 månader.
Jag tror han kan få ut en del av den här, för att det är nog en häst som ska fortsatt ha en del i sig. Det tror jag. Så att den är väl tänkbar om man garderar på lite lagom.
Ja, vad gör vi då?
Ja, jag tar Albert Sonnet, jag tar Irene och jag tar även nummer 7 Jank Sammeland, som jag tycker gick bra över upploppet senast. Jag har haft lite försiktigt lopp i fjärde invändigt där. Men den gick i alla fall bra över upploppet.
Mm.
Så att den kan vara bättre nu med tätare starter. Och den är ju faktiskt efter den där Offshore Dream som vi pratade om i inledningen här.
Ja, sen så har vi en dyngklar spik i V64-2.
Då får vi... Tänker du på Victor H?
Ja.
Ja, det är min första häst i alla fall. Men jag garderar väl med några, det tror jag ju.
Jag hävdar att Victor H är bättre än vad människor förstår.
Ja, okej. Mm. Och den ska vara favorit, det säger jag. Men jag kommer att gardera med nummer 4 Hilding Tiff, och jag kommer att gardera med Västerbo Street View, som jag tycker också har fin form för dagen. Kanske tar ytterligare en någon där. Jag tyckte slutvarvet på Bourbon Brodde var faktiskt bra senast. Vaxvalla är fjärde, femte par utvändigt och riktigt rejält upplopp. När han jagade Mona Moonlight var det nog som hade tagit över in på upploppet.
Du är på tal om uthållighetsspel.
Ja.
Vi snackar mycket om Randemar RD.
Ja.
Inför den 17
januari. Fin trea.
Mycket fin trea i guld.
Ja, absolut.
Snacka om att den verkligen löper på topp som 10-åring. Återigen, skitkul att se.
Var bra anmäld faktiskt där. Att de inte hade så stor respekt för guldhästarna. När han var så bra i ordning.
Verkligen. 9 Victor OH. 3, 4, 8.
Ja, så har jag tänkt mig. Jag kanske till och med, om jag är nöjd med nummer 2 Carriage där, så kan jag ju tänka mig att han duger en bit den också.
Mm. Stig Christer Westrum är
har ju köpt in den här på något vis.
Precis, och det är ju Per Henriksens säger man styvson.
Ja, så kan man väl säga. Bonusbarn kanske.
Ja, bonusbarn, precis.
Om den av han hade varit yngre.
Här är ju sambo med Stigs mamma sedan jättemånga år tillbaka. Så att det är
väl säkert, ja.
Vi går till nästa lopp. V64 avdelning 3. 2140. Auto.
Mm.
Svårt. Red Rock Bros har höjt sig. Och det behövde den göra.
Mm.
Allan Sonett har inte utvecklats som jag har trott.
Nej.
4 Provence Decoy var då senast?
Nej, inget märkvärdigt alls.
Var kommer du vidare i det här loppet då?
Jag kommer att spika i alla fall, eller köra US på nummer ett, Red Rock Boost. Jag tycker den spurtade jättebra bakom den här Make or Break SAS, där som två via Open Stretch. Och den, den kommer den i alla fall åt den här gången, för den sitter ju spets eller rygg in på upploppet. Så jag tror att André har en väldigt fin uppgift här.
Men du bygger det på att det är släpp och...
Nej, jag bryr mig inte så mycket om hur han kör, för han kommer ju att vara med in på upploppet i alla fall, antingen i spets eller ryggledaren. Så läser jag loppet. Och jag tycker spänsten har varit så bra i de senaste starterna, så att jag, och proppen är, passar den också. Så att jag tycker han har en väldigt bra uppgift här. Ja, eventuellt kan ju nummer två Kaviaren, med, nu när han har fått, nu när han ska ut med lopp i, utan lopp i kroppen. Den kan ju vara en lika bra häst, men det kanske vi inte behöver räkna med den här gången. Att den är det, när den inte har startat på så länge. Den har inte varit med sedan oktober. Jag tror att jag räknar med att Red Rock har riktigt bra chanser i det hela.
Sen ska man väl värdera till vänster och höger.
Mm, det ska man alltid.
Alltså, 9 gånger på Allansonett så hade jag ju spelat 2,70, så nej. Men i grundsnacket när vi pratar om den här hästen, så är det ju från den 15 september när Berg liksom lyfter fram det här som Hildas bästa avkomma. Sen har ju han fel, vad han känner. Det har ju alla människor.
Ja, det måste,
men
man
just
kunna ha.
I klass, grundklassen i loppet någonstans, så är väl ändå den som är första hästen. Sen har den verkligen blivit bättre, Red Rock Rose, har stått för bra avslutningar.
Ja, men den ser ut som den är inne i bra trend nu faktiskt, Red Rock Rose. Och det utgår jag ifrån och när jag säger att den kan vara en bra spik i loppet helt enkelt.
Mm.
Och den femman och tvåan har jag ju som i alla fall tänkbara och ästar emot. Om jag funderar på att gardera, om jag inte får detta intrycket på Red Rock Boost på tävlingsdagen. Det vet jag ju inte nu. Men ja, jag och jobbar den, med att den är bra i alla fall.
Ja, den ständiga outsidern i alla svenska travlopp som körs är ju 10 Alfons. Det vet ju ni som har lyssnat på mig i de här 270 avsnitten, att den lyfter jag alltid fram.
Ja.
Det är otroligt tunna lopp.
Ja, det är lite anmält i alla fall.
Och går till V64 avdelning 4.
Mm.
Jag hävdar ju att Make or Break SAS inte är en bra häst.
Oj då.
Den vann senast, men den stannar till betänkligt sista biten. Just
det
mot
var ju då med när Red
med
Rock
Red
kom där.
Ja, alltså, ja, precis. Jag tycker den har allting. Den ser bra ut och ska liksom vara bättre. Men jag tror inte... Jag tror man luras lite på hans utstråling och utseende. Alltså hur Lövgren, som är otroligt skicklig liksom, på att presentera hästarna i ett fint skick.
Mm.
Jag tror inte den har hög kapacitet.
Nej, okej.
Du får ju fortsätta här då.
7 är väl min första häst i alla fall. Men jag tycker loppet är ganska lurigt.
Du tycker 2 är bättre än vad jag tycker.
Ja, det tycker jag absolut. För jag ser inte att det är en dålig häst på något sätt. Spetsade på bra sätt senast och såg ganska fin ut hela vägen. Men det var ju det här att det kan ju varit så att Red Rose var så bra helt enkelt. Red Rock var så bra helt enkelt.
Alltså, jag ser
så
inte att
kanske
den
kanske gjorde den lite dålig utseende på Make or Break SAS. Men alltså det jag tänker på med den här Make or Break SAS är ju att den är mycket hårdare inne nu på proppen. Den har bara 180, den har halvprissumma mot de bra hästarna i lappet.
Ja, och här får man ju, här ska jag försida mig själv lite. En häst kan vara bra och dålig på olika sätt. Hade jag varit
absolut
ägare till den här hästen, jag tyckte det var en jättefin häst. Han har gjort 11 starter sedan nästan 200 000 kronor. Eller uppfödare, eller vad det nu kan vara. Men om man ska sätta in det som ett spelobjekt till den här omgången, och det är ju det vi pratar om nu. Så är ju inte hästen så bra som oddset kommer avspegla sig i det här aktuella loppet. Det tror jag. Och det har ingen...
Vi får se hur folk tänker när den är så pass hårt anmäld som 182 eller vad står det nu, 193 800 och loppet går ända upp till 280 och 400 också på, om man har ett sto. Så att den är ju anmäld på en hård proposition, där den ju definitivt.
Vad om du fortsätter ditt resonemang,
Jameson KV tycker jag är en ganska bra häst, har vunnit på 12,2 på distansen och till och med gått 12,5 på full distans i autostart, så det är ju bra.
Och den där Cash Forever, det verkar vara lite vinna eller försvinna typ över den.
De är vi ju svaga för generellt.
Ja, absolut. Den är väldigt, väldigt kapabel i alla fall. Så att den kan vara vinnaren direkt. Lite hetsig typ, men när den har funkat så har den varit riktigt bra hos, hos ljusepojkarna där. Så att, ja, Per Henriksen skickar ut en bra häst i händerna på Jeppson här. Så att den har minst outsider-chans i loppet, antagligen är den andra och tredje. Och jag känner också, för jag väntar ju med seger på den där, jag väntar på seger på Damore Mail där, nummer 5. Som jag också tycker verkar in i bra trend för dem. Det är stået där.
Mm. Som då använder propositionens fördel, liksom ja, flexar absolut utåt då till 384 000, vilket är en klass upp om man jämför med Make or Break SAS till exempel. Och där ska man väl också lägga till att är det någon man inte ska, eller jag har i alla fall några hästar som man tänker de byter regi, svåra att förbättra. Ja. Ja, men de här riktigt stora som gör det väldigt bra, Berg, Nurmos, Weyersten, Lugauer, Ljuse är ju i det fatet. Men lägger man till då Per Henriksen, så skulle jag säga att han kan ta en häst från vilken tränare som helst i princip, precis som Veijo Heiskanen kunde, och få dem att göra att hitta en maxprestation till i hästen. Så att den blir ju,
den blir väldigt intressant, Cash Forever här, om det är speciellt felfri upplaga, så är den ju helt intressant. Men hur jag än värderar det, så säger jag att nummer 7 Jameson KV i alla fall första i loppet. Men det är ett annat sjunde spåret som är lite skavig lite grann, så att i och med det kommer jag ju att gardera med åtminstone 3-4 hästar. Och det kommer jag att ta med.
Ska man ta alla här?
Nej, det tror jag inte.
Major Rose är jättebra om hon är bra. Henry Palema har i alla fall på rätt. Och det är en Palema-häst. Alvin Mellan Matteus har jag sett vinna lopp och ser jättefin ut. Och Hanna Lärikorpis stall har gått jättebra. Du kan ju motivera någonting om varje häst utan att man kryssar ihjäl sig.
Ja.
Vi går till...
Det kostar ju bara 8 streck faktiskt. Ja, men det är ju inte 15, det är ju inte 15.
Alltså ta 5 av 8 är väl spelteoretiskt rätt dött?
Nej, absolut
om
inte.
Det
försök kom rätt bara, så är det är det spelteoretiskt bästa.
Precis, har man en spik så kan man göra det. Ja. Vi går till V64 avdelning 5.
Ja.
Och här vinner ju 7 man Jula Fame om mina stjärnor står liksom rätt.
Ja, jag säger nummer 4, Marla Bocco. Det var ju väldigt snabb i alla fall i monterstarten där över upploppet. Får vi se den i sulke. Den har ändå gått 13-3 i årgångslopp i Holland. Så att den är nog ganska bra. Ja, jag håller den som rätt så klar först. Nummer 4, Marla Bocco.
Tyckte du den var bra senast?
Upploppet var ju strålande bra.
Ja, men loppet är väl hela...
Alltså det var ju... Jag förstår ju mycket väl hur Jonathan Carré kände när han åkte ut och start. För det var ju så väldigt negativt i värmningen i snacket där.
Och då, kan du ta med det för de som lyssnar vad som sades kring värmningen?
Nej, det var ju bara att han inte såg speciellt bra ut helt enkelt. Men han fick ju den att fungera i loppet, och det var ju viktigt. Och det kanske gör att det är en ganska bra häst i grunden, det tror jag ju. När jag har sett en del årgångslopp i Holland, jag tycker 13-3 där på Volvega ändå är rätt så bra om man möter bra årgångshästar i Holland. Det är ingen dålig prestation. Så att går den, visar han på liknande nu, så tror jag ju att den så ska den i alla fall vara favorit i loppet. Så känner jag det. Men lite lagom lurigt lopp helt enkelt.
Ja, jag kommer kräva lite mer av det här. Du såg 3 Isla Vanilla på HB senast.
Jag tycker den var ganska bra, har en betydligt bättre proposition nu, är bra inne i loppet. Och den verkar vara en stark typ, så att jag håller mig ungefär till outsidersnack på den hästen.
Unique Wine har vi sett mycket här, och slutar även vad betrodde inom V75-spelet på Axvalla nyårsafton. Vad vet vi om den här?
Ja, att han har ett väldigt bra läge och har väl en godkänd form, men jag har inte fastnat för att det är någon strålande bra häst. Men den är med i matchen bakom alla Bocco i alla fall, det tror jag.
Från öppet spår hade man trott ännu mer på Thomas In, men då hade ju alla andra gjort det också, tänkte jag. För intrycket senast, när den med helstängt blåste till spets för Maja Sjölander Larsson. Som treåring mot äldre, ska vi också lägga till. Det var klass.
Ja, den är nog ordentligt uppåt, det tror jag.
Och där är det ju Top Model som är... det är ju den där goa Norden som stammen, ja, absolut, med Tiktitang eller vad mamman heter, som har lämnat görbra. Top Model är väl syster med Tennis som har lämnat Pingis. Ja, allt exakt, det där. Ja. Men här får man nog liksom gå på jobb. Jag noterar ändå att Johan väljer att köra hennes i Jubilee.
Mm. Ja, det gör
för det. Ju Nick
Wine. Jag har sett det också. Ja.
Vilket jag tycker är konstigt. Men det vet ju han mycket bättre än vad jag vet.
Ja, de är nu ungefär samma chanser. De är tredje, fjärde eller någonting.
De har ju också totalt 11 starter, 2 segrar, 3 andra platser och 1 tredje pris. Så de är väldigt nära varandra.
Ja, i statistik där, ja.
Suddenly Spring har i alla fall 5 på 20. Alltså, ni hör vart jag kommer.
Snabbast är Suddenly Spring. Ja. Men de sista 2 starterna har varit dåliga, men däremot var den bra när han vann i september.
$20 efter Miss Jolly Dust, det var en bra häst. Det snabba upploppet, Sören, på Malabuco. Vet du vad sista 5 gick på det Montiloppet?
Nej, men jag såg ju intrycket sista 100 och det var bra.
16-8.
Ja, ja.
De andra skrittar.
Ja.
På vår lapp kommer vi gardera.
Såg ändå bra ut genom mål och det tycker jag var viktigt.
V64.
Och just med den tanken att han åkte ut var så liksom nedstämd på chansen. Det syntes ju när han slänger ner en som står i, vad stod den i nu igen? Vad stod ni? 2 gånger, va?
1,81
och slängde ner den i fjärde invändning, så det var ju väldigt negativa tankar, det var ju inget snack om det, och det upplöstes ju i alla fall till positivt när han gick i mål, och det tar jag med mig, jag tar med mig positiva intryck i lopp, och det var jag fick med mig det i det här loppet.
Vi ser på trav olika.
Ja. Plus att jag vet att den har gått bra i årgångsloppen i Holland. Så att jag tar med mig en bra känsla innan start i alla fall.
Men aldrig nedvärdera dina åsikter om utländska årgångslopp. För det är en av dina finaste kvaliteter du har som människa.
Tack.
Lopp 9, Sören. V64 avdelning 6.
Ja. Ja, det är ju en väldigt intressant test i man nu där. Men den har inte startat på 364 dagar. Så det är lång vila på den. Eller lång paus. Så man vet ju inte mycket om dagsformen. Men att den jättefinaste såg vi ju sommaren 2022 där på Jägersro när han vann på 11 blankt 1600, och såg han ju strålande bra ut. Och nu dyker han upp i Konrad Rugavers regi och Marcus Wallmüller ska köra den här, så att den är svår att säga att han inte ska vara favorit, men man vill ju ha någonting mera med sig om man ska spela på den.
Och eftersom jag är noga inför de här poddarna, så har jag ringt stallet och gått igenom där.
Bra.
Nej, det är klart jag inte har.
Ljuger alltså?
Jag ringde inte. Men hästens skötare, Nick Elving, ringde och bad om en box för hingstar. För den är lite hingstig. Han sa att det är klart att det är en klassig häst. Man känner det hemma. Han sa också att när man får hästar från Nymkyrk så är de oftast liksom, de är så otroligt välskötta. I det här fallet så verkar det som att de varit skadade, men jag ställer inte en följdfråga på det. Men han sa att annars är det liksom bara att träna direkt, och de är blanka och fina. Och det är ju ändå viktigt att Mianju då har haft en bra upplevelse, ett gott renommé alltså hos den tidigare tränaren. Och det är klart att de vet ju om att hästen är 8, Karin Valtemommert som äger. De tror ändå att den kan duga i svensk konkurrens. Och är det någonting som Wallmüller Lugauer är kända för? För nu är det alltså att Marcus Wallmüller kommer att bli privattränare åt Karin Walter-Mommert på Konrad Lugauers gamla gård. Han går just nu A-tränarkursen på Vången. Så är det ju att de är tränare. De är väl förberedda. Det såg vi ju. Var det Frankie Goodeye vad han bombade runt med?
Oh ja.
Otroligt. Där var den där gamla klassen igen. Både i Frankie, och jag noterar även att Marcus dress, den var så, om den var helt ny det vet jag inte, men den var så jävla ren. När du går in och gör en kuskintervju och sådär, och du vet, dressen luktar mycket sköljmedel. Det säger någonting om kuskens syn på sitt jobb. För de är rena och fräscha när de åker ut och tävlar. Flemming luktar ofta liksom tvättmedel. Han har alltid liksom kritvit dress när han tävlar. Tycker jag stärker upp det. Är den här jag spänd på?
Ja, det är jättebra för framtiden. Men sen är det ju frågan om då, med den här långa pausen. Men jag tycker nog den ska vara favorit. Jag har svårt att tro att han inte ser bra ut.
Det kan jag egentligen inte tänka mig att det är att vi behöver tänka på det viset. Joe Black är någorlunda. Det är ju så att Malte Anfas har vunnit de två loppen han har vunnit i Sverige, så har Malte kört den. Så att Rick Ebbinger har inte satt i den där hästen än, men nu har han i alla fall en bra uppgift. Spår 1 på Åby. Det är ju inte säkert att det gäller ledningen, men den får i alla fall ett fint lopp, som jag alltid säger, fram till upploppet. Och sen har man ju den där open stretch att komma med. Så att jag tror att den kommer att i stort sett vara på linje med vinnaren imorgon. Vilken vinnare den är, det vet jag inte, men jag tycker att Manu ska vara favorit i alla fall. Så jag säger, A-hästarna är för mig nummer 5, Manu, och nummer 1, Joe Black.
Mm.
Sen kan det väl finnas någon spelbar till, men det är mina 2 A-hästar i alla fall.
6 Hamilton och 2 galopperade senast och 2 galopper.
Ja.
Så det får man ju titta på. Det finns ju en häst här som ändå är, jag ska inte säga att det är någonting, men Kentucky Lobel kan vi ju.
Ja.
Gick ju inbördes mot Boss Design 11 januari. Boss Design är ju 3 i P21. Kentucky Lobel var 2. Nu kommer Boss Design vara säker på 1%. Och Kentucky Lobel kanske 7. Jag tror inte Boss Design är så hemskt mycket sämre.
Intrycket på Kentucky Lobel igår på Örebro då var ju dåligt helt enkelt.
Ja, det är ju ett sorgbarn. Ja, alltså jag tänker inte spela den.
Nej, inte jag heller, absolut inte.
Och då vet
jag, tror jag funderar nog på inte ha med den på sträckan heller. Jag tar 1-5 här som AS där, och jag nöjer mig nog med det. Men det kan vara lite tunt, men jag någonstans känner jag på mig att det står mellan de två.
Det är ont om segerstaplar i
ja.
Det här loppet.
Oh, ja, finns ingen.
Nej. Vi går till lopp 10.
Ja.
Ja. Torskar han med Hardcore DK nummer 3, Johan Utterstein, så har han gjort han har väl gjort allt vad han kan, såklart. Men det är väl galopp emot.
Ja, det tror jag ju. Det känns ju rätt säker i det här loppet. Om den nu inte galopperar då, som du säger. För att den har ju bara bra storlopp i programraden där. Så att Charlotte Lundloppen är ju derbykval, derbyt och ett större fyraårslopp under kostersdagen där.
Det är ju bara matematiskt räknat att hästen gjort 12 starter. Ja. 3 segrar och 4 andra platser, och en annan plats finns de 5 senaste. Så att då ser ju raden väldigt bra ut. När den börjar liksom matchas upp ordentligt då. Det är ju en start där det står S27/5. Det är alltså Elitloppshelgen.
Nej, absolut. Och det är bara större lopp den har gått i.
Ja, dit åker man ju inte för att titta på.
Nej, det tror jag inte.
Ja. Det här har ju någonting där bakom, så att säga. Du, vi har köttat igenom de här loppen.
Det har du alldeles rätt i.
Vi är inte på olika världskartor, men bästa spiken
Red Rock Boos.
Näst bästa vinnaren då?
Ja, de kommer nog utanför. Jag känner ju mycket för den där Romo faktiskt där. Tycker den har ett väldigt fint lopp. Så att den känner jag en hel del för.
Och mer?
Och så när man ska värdera hur stor vinstchans är det ju Hardcore i sista. Den möter ju enkelt gäng och kommer från mycket tuffa lopp. Så att,
alltså den kommer ju vinna. Sen är det ju liksom, kan ju hoppa och så står den 1,20. Så då ska man ju inte dunka.
Antagligen står den inte så väldigt mycket med. 1,30 kanske. Men det förhåller ju sig folk till som de själva vill. En del gillar ju att spela den som ska vinna. Och då har de ju en bra chans här i alla fall. Men de kan inte förvänta sig någon större odds. Det håller jag helt med om. Så Romo, Red Rock, Boos och Hardcore är väl de jag tänker på. Att de har bra chanser i alla fall.
Mm. Du, jag har kontrat lite med dem. Med Victor i HH.
Ja,
som jag tycker exakt, man faktiskt kan spika, för den är huvudet högre. Ja. Och sen då den mycket intressanta starten av Henriksens nyförvärv Cash Forever, som väldigt, har galopperat mycket.
Väldigt intressant att se.
Och har varit lite hetsig, har jag läst mig till. Men är det någonting, jag var ju hemma hos han i onsdags och snackade upp V75-hästarna.
Ja.
Tänkte svära. Men oj, det dryper alltså så mycket travkunskap av honom. Han är förnulig och ändå liksom så intresserad, och man bara känner att shit, det här är liksom, ja, det är så mycket trav igen.
Det är kul att höra och se.
Verkligen.
Och tack. Följa hans hästar faktiskt.
Ja, ja, och han är ju har ju några år inför västen, men fortfarande samma glöd. Stort tack för att ni har lyssnat på mig och Sören.
Ja.
Helt enkelt. Detta var Travkött avsnitt 270 inför tävlingsdagen den 1 februari.
Ja.
Sen tar vi ju ifrån tårna, för vi kör inte trav veckovis.
Nej.
Alltså veckodag, vardag säger man kanske. Mm. Nästa vecka, utan då fokar vi allt vi kan mot V75 med STL Champions den 10 februari.
Ja.
Kom gärna och titta på det, och då får vi kanske ta en gäst, Sören.
Ja, har det var länge sedan. Ja, vi vet ju inte startlistan än.
Nej, vi får kolla vad vi kan skrapa fram.
Absolut, det blir väldigt intressant.
Vi hörs, hej då.
Hej då, hej.